Ja, den nya regeringen går in för att förlänga läroplikten till 18 år. Är det här en bra idé? Kommer det att minska risken för utslagning eller skapar en förlängning av läroplikten fler problem än det löser? Till exempel i fråga om skolornas finansiering. Det här ska vi diskutera i Slaget efter 12 idag tillsammans med Anette Karlsson som är vice ordförande för Finlandssvenska socialdemokrater. Välkommen.
Tack, tack.
Ulla Granfors, lokalpolitiker för SFP i Vasa och tidigare rektor för Vasa övningsskolas gymnasium. Välkommen.
Tack.
Johanna Mikkos-Spigiel, pedagogisk handledare vid Resurscentret föregångarna. Välkommen.
Tack ska du ha.
Och Daniel Åkermark, verksamhetsledare vid samma butik, Resurscentret föregångarna. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag heter Filip Sten. Jag går rakt på sak här. Anette Karlsson, varför ska läroplikten förlängas?
No, vi vet att för tillfället så är det fler tusen unga som årligen faller av skolstigen efter grundskolan. Och det är klart ett stort problem att de här unga inte får den utbildning som de behöver för att klara sig i arbetsmarknaden och kunna försörja sig själv. Och nu har fler forskningar visat att förlängning av läroplikten är bästa lösningen. Och jag är jätteglad att det här framskrider på den här regeringsperioden.
Ulla Granfors, du är mer tveksam till det här.
Jag tycker att det är en bra satsning att man nu igen satsar på utbildning. Och det här ska ju säkerställa nu att man går ut grundskolan och slutför en utbildning på andra stadie. Det är ju hela 16% av åldersklassen på andra stadie som är utan examen. Och då kan man ju fråga sig varför är det så och fundera på åtgärder. Och det här är då en tanke som regeringen nu då har. Men det här är ju ett program som ska ha en plan och den här planen är ju inte ännu skriven. Men så därför så väcker det här många frågetecken att vad betyder det här? Så att det känns bra att det satsas på utbildning men samtidigt väcker det frågor.
Johanna Mikkos-Spigiel och Daniel Åkermark, i ert arbete så jobbar ni ju mycket med ska vi säga den här 15% som det talades om här, det vill säga de som av olika orsaker faller av utbildningsstigen. Hjälper en förhöjd läroplikt liksom per se det här saken?
Det är väl det stora frågetecknet. Jag är jätteglad att politikerna har läst mycket forskning och rapporter kring marginalisering och utslagning. Det märks vad heter det faktiskt när man läser regeringsprogrammet, vilket jag tycker i det stora hela är ett trevlig sak att läsa med många positiva satsningar om de bara som får finansiering. Sen huruvida forskning säger att en förlängning av läroplikten skulle förebygga utslagning, så det är jag kanske mer tveksam till. Här är många saker vi kan drifta på den fronten. Jag ser ju att satsningarna, vilket också i FCC står i regeringsprogrammet, borde gå just kanske ända till då barnen är små, just att förebygga ojämlikhet i familjerna. Och det har ju de skrivit in i programmet. Och sen då att om det ska hända någonting så är det ju som resurser till utbildningen. Och det är allt från grundskola upp då till andra stadie. Och om man också satsningar på hälsovård och sånt här förebyggande och elevvård. Och då tror jag att egentligen eventuellt till och med så skulle man inte behöva ha det här så kallade tvånget eller förlängningen av läroplikten. För här kommer ju nog många frågor in kring till exempel de är omotiverade. Det är ju sällan som motivationen stiger med tvång. Att nu, här kommer nog att finnas utmaningar. Och här ska jag en fråga riktad till politikerna. Är det då också tänkt att man ska kunna alltså gå grundskolan i sig ända tills man är 18, alltså blir det en förlängning där nu, det är ju tills man, utgången när man fyller 17, kommer det att vara möjligt att gå och studera också tills man är 18, bara grundskola, eller hur har du tänkt?
Det är väl kanske inte så det där specificerat ännu i regeringsprogrammet just den här saken, eller känner Anette Karlsson till den saken?
Alltså det har ju diskuterats att det behövs ganska många olika former. Att det som vi vanligtvis pratar om när vi pratar om en förlängd läroplikt så är det ju gymnasie- och yrkesutbildningen. Men i regeringsprogrammet har man ju också skrivit in att det är andra sorts utbildningsmöjligheter och liknande som där kommer in. Men det blir säkert klarare när det här projektet går i ministeriet sen vidare i förberedningen. Och sen kan vi se liksom hela paletten och också lyssna på forskare och på skolorna och liknande för att hitta en sån helhet som stöder de här unga bäst att komma vidare på skolstigen. För det vet vi att blir man utanför där som 15-16-åring så det är nog jättesvårt att komma fast i arbetslivet och utbildning sen senare.
Som det nämndes här redan så statistiken visar att omkring 15% av under 25-åringarna saknar en andra stadiets utbildning och de vanligaste orsakerna till det är problem med hälsan eller problem med missbruk eller ekonomiska problem eller då en kombination av de här sakerna. Borde man då istället för att gå in då för att bara liksom bestämma att höja läroplikten gå in på de här bakomliggande orsakerna istället? Daniel Åkermark.
Utan vidare ju så att det här så att säga tiden fram till andra stadiet är jätteviktigt. Och jag sitter och tänker på den här att vi är väl alla eniga om det, att vi vill att 100% av en årskull ska gå vidare och få examen. Men det är ju precis det här som är frågan att hur kan vi då förhindra att man helt enkelt väljer att inte studera vidare. Att förebyggande åtgärder och det där grundskolan har ju en viktig position här.
Ulla Grafors.
Ja, jag ser det också att grundskolan är väldigt viktig och man kan också läsa i regeringsprogrammet att det satsas där med kvalitets- och jämlikhetsbehandling. Men ännu mera, vi släcker ganska mycket bränder idag. Och att hur ska vi liksom jobba förebyggande i grundutbildningen? Att här skulle nog också krävas en satsning på vuxentäthet och mera lärare in.
Annette Karlsson.
Ja, jag håller absolut med om det här att politiken har ganska länge varit så att man släcker bränder. Men jag tycker att i det här nya regeringsprogrammet kan man faktiskt läsa en sån här röd tråd vart man vill överföra mera satsningar sen på förebyggande arbete. Allt från småbarnspedagogiken och stöd till familjer och satsningar på grundskola och elevvård. Och sen på de här bakomliggande orsakerna som vi just pratade om. Vi talar om psykisk ohälsa och hur man kan få hälsotjänsterna att fungera bättre åt unga. För att vi har ju problem redan i grundskolan. Att allt för många unga pojkar kan inte läsa på den nivå som behövs för att klara en andra stadiets utbildning. Och samtidigt så vet vi att unga flickor speciellt har ganska mycket sådana här liksom mentala problem. Det kan vara med den här pressen att man ska klara sig och vara jättebra och så här. Och det blir för tungt den här pressen på de här unga människorna. Så vi behöver absolut satsningar där och det kommer man nu att göra. Men det är bra att komma ihåg att sådana här specialåtgärder, om man kan kalla dem så har vi haft i 20 år. Men fortfarande faller det hela tiden ut tusentals unga årligen. Och det värsta är att en två tredjedelar av de här unga som faller ut, så de faktiskt strävar efter att få en utbildningsplats och de vill komma vidare. Men de får bara hem ett brev vart det står att tyvärr, du blir inte vald, du duger inte någonting. Och det är en ganska hård smäll till en sån här 15-16-årig ung människa som ska börja bygga sitt liv. Och det är ju det här som vi måste rätta till och se till att det är samhället som bär det här ansvaret för de här unga. Så som man i tiderna gjorde när man bildade grundskolan. Och då hade vi helt den här samma diskussionen om tvång och liknande som vi har nu. Och tiderna har ändrat, de måste systemen ha ändrat och det är ju det som det handlar om.
Ja, jättebra att det här regeringsprogrammet andas ju framtidstro och beredskap att satsa. Och jag tänker med en sån, jag tänker den politiska ramen, inramningen, så det är ju på något vis för mig tydligt att här vill man ju från så att säga den kommande regeringen markera att man satsar och vackert så. Och för mig liksom in på tanken att den här, är det viktigt att påvisa att nu bryter vi från senast föregående regerings mera nedskärningsiver som de facto har drabbat andra stadier hårt. Och vi pratar yrkesskolan som inte missminner mig, så rör vi oss med 200 miljoner som plockades bort här under senaste...
300.
300, okej, okay, ja, ännu mera. Ja. Så att det här blir också intressant att konkretiseras detta med mera resurser till just yrkesutbildningen också.
I alla fall enligt regeringsprogrammet så vill man ju tillägga lärare och satsningar i yrkesutbildningen, för man har sett de här problemen redan på en kort tid som har kommit emot oss efter de här stora nedskärningarna.
Ulla Granfors.
Ja, jag läste också in det där att man ska öka antalet lärare specifikt i yrkesutbildningen, och det är ju jättebra. De har nog drabbats hårt den här senaste perioden. Och sen också lärarnas arbetsvillkor och de ungas välbefinnande sätts i fokus för att nå det både i gymnasie- och yrkesutbildning. Men jag tänkte på det när du sa att de har bara fått ett brev på posten. Om inte jag är fel underrättad så har man kontinuerlig antagning till yrkesutbildningen också idag. Så att det borde inte vara ett hinder.
Nej, det finns ju den här kontinuerliga, men sen måste man komma ihåg att när du får det där brevet då på våren i den här allmänna vart man söker efter man slutar grundskolan, så nu för det ju motivation och intresse och vilja att kämpa vidare i det skedet. Och det är ett hårt budskap för en människa i den åldern som de här tonåringarna är.
Förvisso, men då tänker jag, så är ju livet, det kommer alltid att komma smälla. Vi kan ju inte heller ha ett utbildningssystem där alla kan studera precis vad som helst. Ursäkta, nu låter jag kanske krass, men den, så ser ju inte verkligheten ut, för du får ju inte, det blir ju en urvattning på examen om alla kan studera vad som helst. Och tro mig, då är den som speciallärare definitivt håller med om att alla har en plats i samhället, men det, jag tycker att det betyder inte det att vem som helst ska kunna studera vad som helst. Och man måste ju nog som lära sig någonstans som barn att det kan hända att man inte kommer in dit man vill, men då kanske jag kan göra någonting annat, och så söker jag in på nytt. Att vi kan ju inte ha ett system där alla ska... Nu låter det lite som att du menar att man, ingen får bli nekad en plats dit man vill, där man vill studera.
Annette Karlsson.
Ja, tack. Jag säger inte att alla ska få den plats vart man vill, för det är ju klart att det finns en viss mängd studieplatser på vissa platser eller vissa orter. Vi måste säkert öka mängden av studieplatser på vissa ställen, men vi måste få byggt ett sådant system att alla unga kommer vidare och fast i studier och har en möjlighet att bygga på sin framtid. Och det här har vi inte lyckats med. Vi har allt för många människor, om jag kommer rätt ihåg, så en 100 000 under 30-åringar som har bara grundskoleutbildning, och vi vet att deras sysselsättningsgrad är omkring 40%. Så och där finns problem sen med alla andra problem som kommer med det. Med den här låga utbildningen, och där har vi stora och långa forskningar, och därför behöver vi nu göra någonting nytt, så som man i tiderna gjorde när man tog grundskolan i bruk, för att man vill se till att hela befolkningen ska ha en möjlighet att få en jämlik utbildning. Och nu när tiderna har ändrats så måste vi bara gå vidare och bygga på det här bra systemet som vi har börjat med.
Ja, jag håller helt med dig, alla ska ha en chans, och jag är glad också att det är inskrivet verkstadsverksamhet som vi håller på med, uppsökande ungdomsarbete och sånt, och det ska stödja så många professionellt. Det är som definitivt alla satsningar som också är inskrivna liksom i förebyggande syfte och ner i åldrarna, och satsningen på lärarna i andra stadier och sånt, så det inte bränner ut sig, det håller jag med. Men jag upplever ju inte att problemet, när jag jobbar med de här ungdomarna och också föreläser inom ämnet på ÅA, så problemet är ju inte egentligen de som inte kommer in dit de vill eller så vidare, utan problemen ligger ju nog kanske i de som har det knepigt och jobbigt genom skolgången och som är omotiverade, inte kanske har hittat sin grej. Och nu kan jag tänka mig att det här börjar krypa allt lägre ner i årskurserna, att man har problem redan i grundskolans lägre årskurser, att folk inte kommer till skolan på grund av mående eller sådana saker. Och då att sätta på, för nu pratas det ju också i det här nya regeringsprogrammet om liksom att från 5-årsålder gå i någon form av småbarnspedagogik, förskoleaktigt, och tänka sig ända fram då till en 18-årsålder plus eventuellt då militären därpå, att på 19 år för de här som vill välja själv eller kanske har ett behov av att ta en paus där skolan, hur du än försöker anpassa den, hittills har försökt anpassa den, inte en värld som passar dig, Så på 19 år ska du inte få välja själv vad du gör liksom. Så det, jag tror inte att det ökar motivationen. Tvång har ju sällan ökat motivationen. Tvärtom brukar den döda ganska bra motivationen. Så jag tror satsningar definitivt liksom i skolvärlden så skulle göra att folk kanske själv skulle, och på hälsovårdstjänster och mentalvårdstjänster och allt, skulle göra något att folk tar. Och sen naturligtvis stödfunktioner som finns runt om. Jag säger det står som sagt massor bra här. Min fråga är faktiskt liksom den här förlängda läroplikten i sig, lösningen. Alltså behövs den en som man satsar på alla de här andra sakerna som man pratar om i regeringsprogrammet. Det finns så mycket bra där redan.
Annette Karlsson, helt kort.
Jo, jag tycker att den absolut behövs för det första, vad ska underåriga barn då annat göra än att de borde gå i skola, för att vi har inte en sån arbetsmarknad mera vart man kan sysselsätta sig som en 16-åring utan utbildning. Stödtjänsterna behövs, och om vi lyckas med dem jättebra, så då kommer ju den här förlängningen av läroplikten egentligen inte ändra någonting annat än att alla får en utbildningsplats och läromaterialen är gratis, och jag tänker mig att det är också en win-win-situation för familjerna och unga och för hela samhället.
Daniel Åkermark, alldeles kort, sen ska vi prata yrkesutbildning.
Ja, i korthet, jag födde ett bra samtal, diskussion med våra deltagare på föregångarna, och det var nog intressant, så att säga, synpunkter på just förlängda läroplikten, och ett ord som nämndes så var risk för examensinflation. Det är inte lämpligt för alla, och kommer det att påverka måendet? Och så det är direkta citat från det samtal som jag förde med deltagarna förra gången.
Precis. Då det gäller yrkesutbildningen, så det nämndes här redan tidigare, den har ju, yrkesutbildningen i stort har ju utsatts för stora nedskärningar under många års tid, men kanske framförallt under den senaste valperioden. Det här har påverkat också utbildningen väldigt mycket. Nu svänger pendeln, så att säga, nu utlovas stora satsningar på den här sidan. Men jag riktar den här frågan åt Johanna Mikkos och Daniel Åkermark här. Att hur stor skada upplever ni att redan har skett när det gäller yrkesutbildningen?
Jag pratade med en av våra uppsökande här idag just kring det här, och hon upplever ju nog att det har skett en ganska stor skada. Dels så kommer det allt flera som redan färdigt har avbrutit till oss nu, istället för att vi jobbar, alltså vi har ju en grupp RAMP som, där vi jobbar förebyggande och har jobbat sedan 2006, men det vill säga med just det att folk inte ska avbryta sin andra stadiets utbildning, utan vi har ett samarbete med yrkesskolan och gymnasiet här i Vasanejden där folk kommer att utstationeras hos oss och i samarbete med skolan utför uppgifter. Och målet är alltid en examen eller att man byter till en annan andra stadiets utbildning. Och det där har vi nu då jobbat med, vad blir det, 13 år. Och det fungerar bra, så jag är glad att regeringen fortfarande vill satsa på just de här sakerna och verkstadsverksamheten och utveckla den grejen. Så som sagt, det finns mycket som är positivt. Men hon upplever nog att liksom, lärarna har blivit så trötta där, och det är liksom deras levnadsvillkorna för yrkesutbildningen har ju nog dragits ner till existensminimum. Så det finns liksom inte mera resurser och ork egentligen att göra de här sakerna som blir liksom utöver den här, ja, man kanske hinner undervisa, och man har inte mera pejl på de här grupperna i och med att det blir så stora, och nu kommer det ju att tyvärr ta ett antal år att reda upp de här grejerna igen för nu den nya regeringen, och sen ser ju kanske frukten av det arbete som den nya regeringen förhoppningsvis gör, så kanske syns om 5, 6, 7 år, att tyvärr så är det ju alltid så, och nu, det skulle behövas nu då också att man gör i och för sig läraryrket attraktivt igen. Det var ju på finska sidan är det ju nu då en nedgång i de som har sökt till lärarutbildningarna till exempel, och vill man få nu då både småbarnspedagogiken och allt annat att fungera i yrkesutbildningen, så behöver man ju göra läraryrket attraktivt igen på något vänster där. Och så, men som sagt, regeringen är ju villig att satsa resurser här, så det är vi ju glada för. Sen någonting annat så upplever hon fortfarande att utbildningarna lever ett långsamt liv, alltså de förändras lite väl långsamt. Det lyssnar de kanske inte på vad som de som studerar vill, och här har ju regeringen nu då en chans, eftersom ni vill kolla upp vad det är som gör att folk avbryter. Så det gladde mig när den fanns in där att det ska göras forskning på det. Att man har liksom, ja, till exempel tatuerare är en yrkesutbildning som inte finns, medan det finns ganska många som vill bli det, också faktiskt många här i världen som tatuerar sig för tillfället. De lever ju som lite långsamt. Nu är det kanske lite off topic där, men
Ulla Gran.
Ja, när jag tänkte på det här, det syns ju tydligt att här är en satsning på yrkesutbildningen igen, vilket är tacksam, och de har ju gjort ett otroligt jobb att få ihop det under de här åren där det har sparats ner miljon efter miljon. Men där hade jag då en fundering just då, jag har många frågor, jag är inte som grunden negativ, men jag har många frågor. Att i yrkesutbildningen så studerar ju unga och vuxna parallellt idag. Att hur blir det då? Om de unga har läroplikt och de vuxna går där vid sidan. De unga får allt gratis, men jag vet inte. Det är ju det att den här färdplanen mot målet ska skrivas. Och det är ju där vi har de här frågorna. Att jag hoppas att man diskuterar med fältet.
Och här är en intressant grej. 2007 gjorde OPK en undersökning på varför man avbröt andra stadiets utbildning. Och då var en orsak att om man inte är i samma ålder som sina medstuderande, så det är en orsak till att avbryta. Och då hade ju, nu den förändringen som gjordes inom yrket, så gjorde ju just det att man sammanslår alla årskullar. Så det här är ju, ja, det här är väl också någonting som man får se hur det fungerar, utöver att om det dock tillkommer det här med att vissa får studera gratis och andra inte.
Ulla Granfors, hur kommer en förlängd läroplikt att förändra gymnasiet?
Ja, no, där det som jag har funderat på är att nu har man sökt till vidare utbildning till andra stadie. Nu ska man ju få välja då. Faller det här sökmomentet bort? Det har vi ju funderat på. Att till vilken skola ska du gå? Sen har vi ju många, många linjer och skolor med inträdesförhör. Hur ska det vara med dem? Att det här är kanske sådana saker som man funderar på.
Ja, Annette Karlsson, det blir ju ett ganska svårt jobb, kan jag tänka mig, att resursera det här. Att hur mycket platser det ska finnas på varje det där utbildning, om ändå utgångspunkten är den att alla ska ha en studieplats.
Det här är stora och viktiga frågor, absolut. Och säkert kräver det ganska mångsidigt arbete och också till samband med flera olika yrkesgrupper för att hitta de där bästa lösningarna. För att, och sen är det bra att komma ihåg att här är ju tanken att det skulle kunna vara läroavtal mer och liknande. För nu är det ju så att lite på 95-96% av unga så kommer ju vidare och får en andra stadiets utbildningsplats. För de här människorna så rullar det ju egentligen på som tidigare. Men det är den här sista 5% och det är oftast de barnen och unga som har det allra svårast. Och därför kräver det ju också fundering att det finns olika möjligheter och olika lösningar som vi kan hitta för de här unga. Och jag är optimistisk för det att en modell och en lösning finns att hittas så att det finns en plats för alla. Och efter några år, så som det alltid är när man gör sådana här förändringar, så jag kommer själv ihåg att inte orkar man riktigt alltid i högstadiet fara till skolan och man kände inte att det var kanske så viktigt som man nu tänker, att tur att man ändå gick i skolan. Men det var någonting som alla kompisarna gjorde, det hörde till och det var vanligt. Och när vi får den här förlängda läroplikten så inom några år så för de här unga är det liksom någonting helt normalt och vanligt och alla funderar och planerar och vill gå vidare och alla får den där möjligheten också.
Jo, jag tänkte, jag gläder mig förstås att höra att ni har tänkt så där långt också. Och det funderar med den här läroavtalsutbildningen skulle eventuellt behöva förändras till att vara då faktiskt mera gesällaktig. Det vill säga att den skulle innehålla definitivt mindre av det här att man ska både jobba och sen ännu orka studera teoretiskt vid sidan om. För hittills har inte vi sitt, alltså, och då har jag och Daniel jobbat 13 år. Och den här läroavtalsmöjligheten kommer, den har inte riktigt funkat just för den här målgruppen. Den funkar jättebra om du har en fast anställning inom någonting och vill liksom ta din som en behörighet då, till exempel att du har jobbat som närvårdare redan ganska länge men du har inte pappren på det och så gör du det, så då fungerar det. Men för de här som liksom har massor med myror i byxorna och inte liksom orkar sitta på skolbänken och inte liksom det kanske håller på hela där, så det är jättesvårt att hitta den där anställningen. Och sen är det ändå en massa du ska liksom självständigt klara av, den här självständigheten i det där, att ta till dig via olika forum, anmäla dig hit och dit och lägga upp din studie en studieplan. Så det har faktiskt liksom inte funkat. Så jag hoppas att den skulle ta sig mer och uttrycka någon form av gesellaktig, där du faktiskt då liksom på något vis mera i praktiken kan studera, och så visar du dig på ditt kunnande då, och att det här att man då faktiskt skulle komma kanske bort från det här att kunskap kan endast inskaffas via böcker, sen sist och slutligen liksom att man på riktigt skulle komma loss från det där.
Det som jag tänkte komma till var att den nya gymnasielagen börjar nu 1.8.2019, och den talar nu kanske inte då riktigt med regeringsprogrammet, och där är ju en sak nu som ju nu finns inskriven, att man kan få 50 studiepoäng före om man har liksom så det finns där. Men också just den här gymnasielagen där det nämns det här riksomfattande ansökningsförfarande. Det måste man ju fundera på, hur ska det se ut. Studierättens upphörande. Att kommer du inte i skolan så kan studierätten avbrytas idag enligt gymnasielagen, den nya gymnasielagen. Står det där. Och sen de här studiehelheterna, studiepoängen, som ju kan förbättras nu om det blir liksom att man kan samla de här studiepoängen på olika sätt. Så att få ihop de här, att måste också gymnasielagen behöver ju ses över nu, att tala den då med den här nya planen som görs. Eller färdplanen måste göras enligt lagen. Oberoende så måste det hända någon kommunikation mellan de där.
Överhuvudtaget gymnasiet så är ju det liksom bygger mycket på den studerandes liksom frivillighet, att man är där av egen frivilliga. Hur tror du med din erfarenhet av gymnasiet att den här saken skulle ändras av den här förlängda läroplikten?
Nå, egentligen behöver den kanske inte ändras, att man vet att man ska ha gymnasiebetyg för att man vet att man kanske vill studera vidare här och där. Att det kanske inte märks så mycket. Det är de här frågetecken runt valet. Att hur väljer man? Man söker inte. Och som finns där. Sen när det gäller gymnasiet så har ju förändringstakten varit jättehård. Nu med läroplan på läroplan. Och nu kommer då också det här. Att jag är lite orolig för orken i gymnasierna våra.
Det är säkert samma, tänker jag, på yrkes och på överlag i samhället, den här förändringströttheten. Det här är ju positiva förändringar i mångt och mycket. Nu måste jag fortfarande poängtera det, att jag tycker att mycket av det som är nya regeringsprogrammet, inte bara gällande utbildning utan genom det många saker, så är ju positiva grejer. Jag är också glad som Daniel att den regering som vi satsar så är positivt. Men en viss förändringströtthet tror jag nog kan finnas, och det bör kanske regeringen komma ihåg då också, att jag tror att det finns lite på de flesta stadier och utbildningar. Ja.
Här verkar alla deltagarna vara väldigt överens om att det är i grunden en helt bra sak det här med förhöjd läroplikt, men jag skönjer en viss tveksamhet ändå till hur det här ska genomföras i praktiken, och allting kokar ju ner till pengar. Anette Karlsson, hur ska det här finansieras?
Det finns ju olika uträkningar om vad det skulle kosta och vad heter det. Nu har man då tittat på att det är en sån sak som man måste lösa i det skedet när man ser vad allt kommer med i det här och hurdana förändringar det får med sig. Men det har man ju klart skrivit in i regeringsprogrammet att den här förändringen kommer staten att stå för, alltså kostnaderna, att det faller inte på gymnasierna eller yrkesutbildningen eller på något andra sätt som kommer med i den här helheten. Och nu handlar det ju alltid om värderingar när regeringen sitter och funderar vad vill man satsa på. Och den här regeringen har klart och tydligt skrivit in att man vill satsa på utbildning, och så har det också varit i offentligheten vissa sådana här som tobaksskatt och limsaskatter och liknande som man talar om att höja, och att man ska göra ändringar i företagsstöderna och göra sådana här ändringar. Så det är ju egentligen en stor helhet, och sen väljer man med värderingar vart man vill satsa. På förra perioden satsade man på skattelättnader för människor som har jättehöga inkomster eller på jättestora arv. Nu gör man lite annorlunda satsningar när man väljer då att sätta pengar på utbildningen och investeringar för framtiden. Och vi har ju också forskning om det, att investera på förlängd läroplikt och på unga, så betalar sig själv tillbaka efter en viss tid. Som lite kom fram här i den här diskussionen också, att hur nedkärningarna har så lång påverkan på unga och på vårt samhälle. Så när man investerar så tar det några år förrän då börjar bära frukt. Men det finns forskning och uträkningar på det, att det troligtvis blir billigare att satsa på unga och barn i god tid än att inte göra det.
Ulla Granfors, som kommunal beslutsfattare, hur ser du? Ser du med tillförsikt på förlängd läroplikt eller bevar du för ekonomin?
Ja, ekonomin, vad läste jag, 120 miljoner euro har man tänkt sig att satsa. Så jag vet inte, räcker det till? En oro finns ju där till exempel när det gäller då gratis läromedel. Att kommer vi att börja återanvända också i gymnasiet? Det har man ju sett i grundutbildningen, att man är tvungen att göra, jag menar, studieteknik och allt det här. Får vi bra läromedel? Nu har vi ju inte till exempel haft riktigt likvärdigt finskt och svenskt. Att där är ju också en sån satsning som borde göras. Så att det där, ja, tillförsikt. Vi hoppas och tror att det ska bli bra och att en satsning på utbildning är liksom i grunden det som är bra. Mm.
Johanna Mikkos, du bad om ordet här.
Alltså jag tror ju också definitivt, jag håller helt med, att satsar man i förebyggande syfte och på det som står i regeringsprogrammet på allvar och också på utbildning, så kommer det egentligen i längden att spara pengar. Sen huruvida det just är, nu det är knäckfrågan med förlängd, att det behövs det där förlängda där, det är en annan femma. Men satsningarna definitivt tror jag att i längden kommer att bära frukt, att i sig är det jättebra.
Ja, instämmer, och Ulla nämnde 120 miljoner och det, jag var inne på också att det tidigare föregående regeringen så gjorde ju kraftig nedkärning, och man tänker sig att det ska, jag frågar mig alltså hur pass stor summa borde det egentligen läggas till, att kan det komma som en ganska överraskning sen att vi pratar om 100-200 miljoner och då har man ändå en bit bort från det som skärdes under senaste regering, så att utan vidare jättebra att sats på utbildning.
Med det sätter vi punkt för slaget efter 12 idag. Tack Anette Karlsson, Ulla Granfors, Daniel Åkermark och Johanna Mikkos Spiegel. Jag heter Filip Sten. Slaget efter 12 igen imorgon.